Podplay.
Ja, jag tror också att det är en bra bokcirkelbok. Det är en bra pratbok.
Mm.
Det finns mycket man kan spegla sig i, tror jag. Eller också ta avstånd från. För jag tror många kommer ju att bli irriterade på att Iris har så svårt att säga ifrån. Och om man då inte själv har haft det, så kanske man tycker att man, hur svårt kan det vara?
Som ett maskrosfjun i vinden tänker hon om sig själv, snart 18-åriga Iris i Anna Schultzes nya roman Är det här jag? Men hur säger man ifrån när ingen har ens rygg? Anna Schultze, hon skriver om det vardagligt stora och svåra i att vara människa tillsammans med andra människor. Och Anna är dagens gäst. Sen blir det nytt från bland annat Emily Pine i veckans boktips med Johanna Stenius. Det här är avsnitt 37 av Samtal om böcker och jag heter Lisa Tallroth. Välkommen hit, Anna.
Tack.
Vad tycker du om den beskrivningen? Att du skriver om det vardagligt stora och svåra i att vara människa.
Nej, men jag tycker att det är det som är min, oftast har varit min mission. Jag har gjort andra saker också, men det är kanske mest det vardagligt stora och svåra som jag kanske har hållit på med mest i författarskapet.
För det här är din femte roman, eller femte bok. Det blev en novellsamling.
Ja, sjätte bok och femte roman.
Så är det.
Ja.
För du debuterade med en novellsamling och sen din förra bok, kan vi ändå påminna om. Den fick mycket uppmärksamhet, Kidnappningen, av ett lite annan karaktär. För den var ju uttalat en självbiografisk berättelse, en släktberättelse. Mm. Mm. Och den dramatiska historia som fanns kring din pappa. Och jag tänker att det faktiskt finns en del kopplingar, även om den var så speciell jämfört med de här romanerna du har skrivit. Så även där uppehöll du dig kring frågor om jaget och integritet och var gränserna ska gå och finns.
Absolut. Absolut. Det tycker jag är en jättebra iakttagelse.
Men, och vi kan återkomma till det, men vi måste ändå börja med den här nya som ligger här. Mm. Är det här jag? Handlar om Iris som vi möter när hon är, ja, hon är 17 och ska fylla 18 och har precis gått ut gymnasiet, och hennes mamma har dött i en bilolycka. Det har redan hänt.
Ja.
Och hennes pappa försvann innan hon ens föddes, och kvar finns nu en väldigt löst sammanhållen familj. Vi har moster Sofia, vi har småkusinerna, en mormor i Frankrike och lite andra liksom karaktärer runt om som är ingifta, utflyttade, frånskilda runt huvudpersonen Iris. Så hon står där och ska nu ut i livet. Och du får liksom hjälpa mig lite att beskriva, vad är det som händer i romanen här inledningsvis?
Ja, det som händer är ju den här föräldralösheten som plötsligt inträffar genom den här smitningsolyckan som hennes mamma dör i. Och att hon då är hänvisad till moster Sofia. Sen ska jag säga att moster Sofia är en ung moster. Hon är bara 13 år äldre. Så att det är liksom en relation som svävar mellan en äldre släkting och ett slags syskon. Och Sofia är väl inte speciellt intresserad av att vara någon för Iris. Hon har fullt upp, hon har småbarn och jobb och sina egna äktenskapliga svårigheter. Så att det är ju inget hon vill göra egentligen. Hon bara hamnar i det. Men Iris är ung, hon har ändå liksom en framtidstro och en vilja att gå på konstskola. Det är det som hon har siktet inställt på, och det här vill hon genomföra även trots att det här traumat plötsligt drabbar henne. Men hon söker en skola som är långt från hemmet. Hon är från Stockholmstrakten men söker en skola i Malmö och får med sig sin bästa kompis Lucy på det här också. Och väl där börjar ju någon sorts självständigt liv. Det är ju början på ett vuxenliv. I och med att hon också flyttar ju alltså därmed hemifrån. Mm. Men ja, sen är det ju också att de tidiga kärleksrelationerna kommer in. Och det är ju ett ganska stort tema i den här boken. Hur man hanterar ska hantera romantisk kärlek.
Mm.
Och ja, vad är okej? Vad är gränserna där?
Mm. Men jag tänker på det otroligt dramatiska som ändå händer i bokens början, nämligen att hon blir föräldralös i någon bemärkelse, eller att hennes mamma dör så hastigt. Och hur hanterar hon den här döden?
Nej, men hon, man kan säga att det är en viss sorts coping-strategi faktiskt, att hon ändå klarar av att fortsätta sitt eget liv. Samtidigt så tycker hon ju själv att hon är lite känsloavstängd. Att det är liksom, hon tycker att det vore mer klädsamt att brista i gråt och liksom skrika varför. Och hon kan ju se de reaktionerna i sin närmiljö, att hennes mormor och moster har de reaktionerna och blir väldigt känslosamma. Men hon har inte det draget. Och det där är hon väl också lite förundrad inför, varför hon är sån. Men samtidigt så är det ju så hon är. Hon är ingen dramatisk människa.
Boken heter ju Är det här jag?
Mm.
Så man förstår ju att det är den frågan hon själv försöker ta reda på. Och vad ligger i titeln? Vad ligger i den frågan, tänker du? Varför heter den så?
Ja, den här frågan återkommer ju några gånger i romanen i lite olika versioner. Men det handlar ju någonstans om att hitta en identitet, och att det här vuxenblivandet handlar ju ganska mycket om att hitta en vuxenidentitet. Vem är jag nu när jag har uppnått den här åldern, när jag har gått in i den här nya fasen? Ja, hon är ju på något sätt prövande i det där, men som sagt, hon är ju inte så dramatisk. Det är inte så att hon provar en massa roller och byter klädstil eller någonting, utan det är ju bara en ständig fundering över, liksom, när hon hamnar i de här olika situationerna så återkommer den frågan, men är det här jag? Är det här som är jag? Och också just i förhållande till de tidiga romantiska erfarenheterna. När jag är med den här personen, är det då jag? Nej, det är det kanske inte. Eller är det jag? Det är det ju. Att det hela tiden finns en undran inför det.
Och varför har du velat skriva om det här?
Nej, men jag tycker det är... Från början så skulle jag skriva en helt annan bok. Och då var det här kanske en backstory. Men ju mer jag liksom tänkte på det, desto mer insåg jag att det var backstoryn jag ville skriva. Så då tyckte jag till slut att det är väl kanske lika bra att göra det. Man brukar ju prata om det här med att skala löken när man skriver. Och hitta kärnan. Och man tar bort blad efter blad efter blad. Och till slut så var det den här berättelsen som fanns kvar. Det är ju, jag har ju skrivit om den här åldern förut i en roman som heter Att ringa Klara. Och jag tycker ju ung vuxen åren är intressanta. Det är ju en fruktansvärt svår period. Jag tycker... Det finns ju en massa romantisering kring att det är så roligt, men det är inte, om man frågar folk, så det är väl väldigt få som hade så här fruktansvärt roligt i övre tonåren. Det brukar ju vara väldigt, väldigt traumatiskt och omvälvande, och det är ändå då saker händer. Saker kan gå väldigt, väldigt snett i de åren. Och det är väl också att man har inga ramar, man har inget att referera till. Och just också, Iris har ju svårt, som du antydde inledningsvis, med att sätta sina egna gränser. Och det är ju ett återkommande tema att hon inte riktigt gör det. Och hon har inte riktigt fått den möjligheten under uppväxten heller. Man måste ju kanske under uppväxten tolereras när man sätter gränser, för att man ska lära sig att sätta gränser. Men det har ju inte blivit så för henne. Hon har ju inte fått ta plats eller liksom uttrycka sig och sådär.
Jag tänker att hon är ju själv reflekterande kring sitt eget beteende och sina egna känslor. Det är ju som att hon letar efter orienteringspunkter. Som läsare följer jag ju med i det och letar också efter orienteringspunkter. Vad är det hon saknar, vad är det hon behöver för att kunna ta spjärn emot liksom någonting, fatta beslut, hitta sina värderingar. Och där tänker jag att du, frånvaron av familj, har en väldigt stor betydelse för hennes liv och hennes situation och för henne.
Ja.
Och kan du berätta lite, hur har du tänkt kring det? Att du har slagit sönder hennes familj så brutalt. Och de som är kvar har ju inte riktigt trätt in som några ersättare.
Nej, Jo, nej, men jag tänker att det är väl det att jag själv också kommer från en väldigt splittrad familjebild. Och min pappa dog ju tidigt, och vilket ju påverkade min mamma oerhört mycket på ett väldigt negativt sätt. Så det var ju som att när min pappa dog så försvann ju min mamma också. Eller hon var ju inte så moderlig. Men det som fanns av moderlighet försvann också. Och det är väl också ett skäl till att jag vill att beskriva den situationen. Och sen också med liksom en väldigt splittrad familj med liksom olika halvsyskon som var väldigt mycket äldre än jag. Och en väldigt ensam situation, en väldigt utsatt situation mot bakgrund av hur ung man är när man är ung. Mm. så kanske man egentligen mår bättre om man har lite familj, tänker jag. Att det blir lite lättare att hantera livets motgångar om man har någon form av familj. Att man på något sätt är trygg i en viss miljö.
Jag tänker ju att jag, som när jag läser det här, och jag tror att också Iris har en förväntan på den här mostern, på den här mormon, på de här kvarvarande släktingarna. Mm. Till och med kan jag ha förväntan på den här mannen som hennes mamma var gift med en tid i livet, och sen skilde sig och han har bildat ny familj. Han dyker också upp då och då, Gunnar. Att jag har en massa förväntningar på dem, och jag tänker att Iris, även om hon inte formulerade, också har förväntningar på dem. Är det rimliga förväntningar? Eller varför har man den här? Varför känns det som en så självklarhet att det här någon borde vara ställföreträdande?
Ja, den som kanske blir mest, levererar mest, är ju den här Gunnar. Mm. Som är mammans frånskilde man. Men ja, varför har man sådana förväntningar? Jag tycker så här, att om något av mina syskonbarn skulle bli helt föräldralöst, då skulle jag ändå känna en förväntan på mig själv att vara någon för det syskonbarnet. Jag tycker det är inte så konstigt. Eller jag tycker vi lever ju ändå med, vi behöver ha förväntningar på oss själva framför allt. Det är inte så här, det är inte rocket science att räkna ut att jaha, nu är den här 16-åringen föräldralös och jag är dens närmaste släkting. Det är ju inte.
Men ändå lyckas de ju inte räkna ut det här, varken, eller förmå att leverera det här, varken mormor eller moster.
Nej, de har det inte i sig. Jag tror att det är att man får se dem också som att det finns en empatiproblematik. Mm. Att de kan inte se saker ur andras vinkel. Att de har så väldigt sina egna behov i fokus.
Men där har du ju gjort Iris till en ganska förstående ung människa. Hon har ju lätt att tänka att de har så mycket med sitt och alltså att inte kräva någonting av tillvaron.
Hon förklarar ju bort det. Deras ointresse förklarar hon ju bort väldigt mycket. Det är väl kanske först mot slutet av boken som hon börjar ifrågasätta det. Hur rimligt är det här beteendet egentligen? Men det har väl att göra med det att hon har växt upp utan att ha möjlighet att ta plats. Då ursäktar man ju alla, för att hon tycker att det är ju bara jag. Det är klart att jag inte ska ta plats. Det är ju någon sorts självklarhet för henne. Mm. Det förblir ju det ganska länge.
Vad har du skrivit den här romanen i för känsla? Vad har det varit för väder när du har skrivit den här?
Nej, men jag skriver nog alla romaner i en undersökande känsla. Att jag vill utforska saker. Och det kan ju vara att man använder saker man själv har varit med om eller någonting som har berört en på något annat sätt. Men att skriva om någonting man själv har varit med om, då är det ju långt ifrån alltid jättebra att skriva exakt det som hände, utan det kan ju vara bättre att skapa en annan berättelse som fångar samma, ungefär samma känsloläge eller samma dynamik. Jag skriver ganska mycket om liksom dynamik i relationer. Och det finns ju en vits ibland med att inte vara särskilt självbiografisk, att man kan det här undersökandet blir kanske lite lättare på att utföra på ett bra sätt. Mm. Så jag skriver liksom alla mina böcker med ett nyfiket intresse på något sätt. Att jag vill se hur mycket jag kan ta reda på kring en viss situation. Eller en viss sorts situation kanske man ska säga.
Och den sortens situation har här varit?
Det är en miljon scener som ju kanske handlar mest om relationer. Mm. Att, men den här situationen när Sofia säger att kvinnor har andra roller i livet än män. Vad hände där egentligen? Liksom? Varför säger Sofia det? Och hur blir det för Iris som är 18 år och går på konstskola? Vad händer då? Liksom? Vad händer i dynamiken mellan dem och vad händer inom Iris? Nu tog jag ju bara ett exempel, men det är en rad sådana situationer. Eller med den här tidiga pojkvännen Raul när han säger att han tycker att kvinnor inte ska gå på konstskola. Vad händer i relationen? Och vad händer egentligen? Vad är det egentligen det handlar om för Raul? Varför har han ett sånt otroligt behov av att säga det? Och vad händer inom Iris när han säger det?
Det är mest där vi befinner oss. Mm. Den här är ju skriven helt ur Iris perspektiv. Mm. Så vad som händer hos de andra personerna och vad de egentligen har för bevekelsegrunder.
Ja, det är ju undertext. Det är ju bara undertext. Att man kan ju ändå fundera kring deras drivkrafter. Mm. Men det är ju vi är ju inte inuti dem.
Nej. Men det här med jaget, boken heter ju Är det här jag? Och Iris är ju på jakt efter sitt jag. Så att man kommer ju in och funderar på de tankarna, vad ett jag egentligen är. Det är ju något vi svänger oss väldigt mycket med. Och i vår kultur är vi väldigt mycket för jag. Mm. Och det har varit till och med svenskarna haft nu, har du sett det, en artikelserie som de kallar Peak Jaget.
Ja, just det.
Om individualism i vår tid och så. Och jag tänker att du också är intresserad av det här jaget, hur man ska se på det. Om det är den där lilla hårda plommonkärnan som sitter någonstans längst in och om vi bara tar oss tid och uppmärksamhet så kanske vi kan upptäcka den. Eller om jaget kanske helt och hållet uppstår i mötet med andra. Det måste finnas ett du för att det ska finnas ett jag.
Det är väl ändå så här att den här plommonkärnan är väl lite av en myt, tror jag man... Det är väl lite så man ser på jaget i liksom de som sysslar med jaget, som sysslar med psykologi eller liknande. Så brukar man ju säga att den här plommonkärnan är en myt. Men den är... Och att det är i mötet med andra vi blir till. Mm. Men sen så tror jag att olika människor har olika lätt för det där med att känna så här, ja, det här är jag. Ja, här går jag i mina typiska jagkläder och säger mina grejer som jag brukar säga. Och det finns en ganska stor grupp människor som är så. Sen finns det, tror jag då, en mindre grupp som har väldigt, väldigt långt till att uppfatta sig själva som ett jag. Mm. Och Iris hör väl till den gruppen. Det är ju en personlighetstyp också. Hon har ju en personlighetssort där hon inte har så lätt att hitta en känsla för vad som är hennes jag. Så tänker jag ungefär.
Finns det en värdering i det här?
Nej, nej, verkligen inte. Eller jag kan... Vad tänker du att det skulle vara
nej,
för
men jag tänker att jag tänker att om vi i vårt samhälle värderar det här, att vi tycker om de här liksom tydliga personerna som har tydliga gränser och som liksom kommer med ett subjekt.
Det finns väl en sån värdering att det är lite fint att vara sån. Och vad kul och grattis till alla som har lyckats med det. Men vi andra måste ju också få gå omkring och agera.
Ja.
Så jag håller med dig om att det finns en värdering. Men den, jag har ingen värdering.
Nej, du förespråkar inte någonting.
Nej,
men jag tänker att hon förhåller sig ändå till någon slags förväntan eller någon slags ideal. Att hon tänker om sig själv att hon skulle behöva vara tydligare. Hon borde veta vad hon vill. Hon borde ha koll på sin kärna. Och hon har intrycket av att många andra går runt i världen med självklarhet.
Mm. Och många går ju omkring med kanske lite större självklarhet än själva Iris. Hon har ju de här väninnorna, liksom Minna och Sabina, som ju har en helt annan liksom känsla för sig själva och sina gränser och sina preferenser och kan tycka någonting och våga säga att jag tyckte det där var en dålig bok liksom, och det här var en rolig utställning. Hon är ju så liksom orolig för att säga någonting fel, Så hon vågar inte ens säga att hon tycker att den utställningen är rolig. Så hon är ju lite extrem ändå i den här gruppen som hon umgås med.
Jag tänker att det kanske blir extra tydligt också eftersom du placerar Iris i en konstnärlig utbildning.
Mm.
Hon går ju på konstskola och är osäker också på egentligen om hon platsar där och vad hon har där att göra. Och det här är ju en plats med konstanta bedömningar och omdömen om jämförelser. Och du har själv två konstnärer, vana från två andra konstinriktningar. Du är ju professionell musiker i grunden, har gått musikhögskolan, violinist.
Ja.
Och du har både gått skrivarutbildning men framförallt undervisat. Och nu är du väl på Linnéuniversitetet och har en undervisning i kreativt skrivande och varit på Skrivarakademin, Folkuniversitetet tidigare. Och jag tänker att det är ganska likt de här, oavsett om det är musik, skrivande eller konst man sysslar med.
Ja, alltså konst, att hålla på med konst och utbilda sig inom konst, det handlar om att man på något sätt ändå säger att jag har något att komma med. Jag har något att säga på ett eller annat sätt, oavsett uttryck. Och då har man ju på något sätt redan tagit ganska mycket, en ganska stor bit av kakan på något sätt, av livets kaka. Och sen ska man leva upp till det. Det är ju krävande, det är ju svårt. Själv började på musikhögskolan så var ju också på något sätt leken lite över. Man kom från en liksom, musiklinje på Södra Latin som var väldigt lekfull, väldigt tillåtande, väldigt utåtriktad, väldigt rolig. Till musikhögskolan där det plötsligt blev någon sorts otroligt blodigt allvar av allting och, liksom, och så otroligt konkurrensorienterat. Och nu har jag översatt den erfarenheten lite till bildkonstvärlden och gjort ett lite antagande om att jag tror att det är ungefär likadant.
Och nu tänker jag att du också kan ha på dig lärarens glasögon och stå och titta på ett antal unga människor som alla tänker att de har någonting att berätta. Så, Iris är ju en sån blygsam person så hon skulle väl inte säga det rakt ut att jag har något att berätta. Men hon vill ju prova om det kan vara så att hon har det ändå. Men hon behöver ju få bekräftelse. Och du skildrar väl tycker jag de här jag menar, relationerna mellan lärare och andra elever. Hur små kommentarer kan betyda enormt mycket för Iris i det här fallet. Eller den enskilde studenten. Så det, för det är ju en väldigt komplicerad blandning av jaget och konsten. Vem jag är och vad jag gör. Berätta lite om de här lärarna som du har placerat på skolan.
Ja, det är väl framförallt den som har fått henne att söka just den här skolan är ju hennes mosters pappa som heter Kettil och som är undervisare där. Och från början så går han i någon sorts mentorsroll gentemot Iris vilket hon tycker känns jättebra. Hon liksom, just i det här sökandet efter vuxna som kan vara en ställföreträdande familj så blir ju också Kettil viktig då på det sättet. Men sen så funkar det inte mellan Kettil och henne och framförallt så är det ju att hon blir tillsammans med den här Raul som Kettil sedan tidigare avskyr och han blir ju jättekritisk på en gång. Han vänder henne ryggen kan man säga. Och sen förvärras det här av att hon söker sig till en annan lärare, Larry, som Kettil också ogillar. Det finns ju ibland på skolor har säkert många märkt så finns det ju stora så här rivalitetsproblem mellan olika lärare. Det kan ju vara som rena krigszonerna faktiskt. Och det här förvärrar ju det hela ytterligare. Men det är väl, hon upplever ju att hon får att Larry har ett coachande förhållningssätt. Att han ändå hjälper henne. Och han är en ganska bister lärare och inte alls någon mystomte. Men ändå så på något sätt är det som att han ändå bekräftar henne lite grann. Han kan ändå visa att det här var ju ganska bra när någonting går lite bra. Medan Kettil nästan blir som lite märkligt besatt i att trycka till henne. Att det blir så väldigt viktigt för honom att göra det. Och till slut så slutar det med att han inte ens ger henne lektioner i det ämne som hon ska ha honom i.
Och varför gör han det? Varför måste han trycka till sin unga släkting och elev?
Ja, det är ju ett mysterium med Kettil. Varför behöver han göra det här? Men jag tänker att det är att han är en person med låg självkänsla. För en del människor har ju det där beteendet på ett lite obegripligt sätt. Och att han känner sig väl på något konstigt sätt avvisad i och med att hon väljer väl Larry, som han har avrått henne från att ha som handledare. Men sen så blir ju det där, det accelererar ju också i hur Kettil, hur han pratar om henne med Sofia och mormodern. Det är ju ett svårt begripligt beteende.
Behöver man begripa det för att skriva det?
Nej.
Behöver du som författare begripa det för att kunna skriva det?
Nej. Nej, jag behöver bara begripa min huvudperson. Jag är ju i Iris i hela boken. För det där är nästan farligt. Det kan man ju säga, jag som har undervisat så mycket, när folk börjar så här. Om de skriver ur en persons perspektiv och sen börjar det med långa så här utläggningar om vad som motiverar bipersonerna på olika sätt. Det blir ju väldigt svajigt i perspektivet. Så att det är ju nästan bättre om man håller sig ifrån det. För att alltså, vi lever ju hela våra liv ur ett enda perspektiv. Mm. Och det är ju ganska bra om man kan skriva sina böcker på det sättet också. Alltså under förutsättning att man skriver ur ett enda perspektiv.
Eftersom det ändå är ett tema i boken att en ung människa som försöker hitta sig själv och också vill bli konstnär, att det är en väldigt skör situation. Mm. Man blir överhuvudtaget uppmärksam på skörheten i att vara ung och söka de här orienteringspunkterna som Iris gör, och att det kan vara så att det är jag som utgör en orienteringspunkt gentemot en annan ung människa fast jag inte vet om det. Så tänkte jag mycket när jag läste. Hur har du reflekterat kring det, att vara den som möter de här unga människorna?
Ja, jag tycker att man ska ha ett bekräftande förhållningssätt i grunden. Ja, jag kan tycka att det finns faror med att vara för negativ i sin respons. För det kan ta sån tid för personen att reparera sig själv och fortsätta arbeta. Sen så ibland så behöver man ju kanske vara tydlig med att det som inte fungerar i den här texten är de här grejerna. Så att man också visar, man behöver förklara lite tydligt vad det är som gör att till exempel en text inte fungerar. Men det är ju, jag tycker så här, att jag tycker att jag har otroligt lite tid för att se ner på andra människor. Jag är fullt upptagen med annat faktiskt. Mm. Att man försöker se vad är det den här personen försöker uttrycka. Sen kanske inte det alltid kommer fram, och då får man hjälpa till med att det kommer fram bättre. Någonting sånt, tänker jag.
Men man kan ju ha ett litet skört jag som ligger där på bordet och inte bara en text också. Alltså, att det betyder mycket mer för en tjej som Iris än vad det gör för den konstruktiva läraren. Så att det är bara, och det är ju det här svårigheten du skildrar i boken.
Så är det ju.
Den utspelar ju sig i början på, eller slutet av 80-talet. 86 är en markör i början. Ja. Sen är det inte, ordas det egentligen inte så mycket mer om det.
Nej.
Mer än att det här är en tid innan internet och mobiltelefoner och så. Men vad spelar tiden för roll i den här berättelsen?
Ja, jag tror att den spelar en viss roll. Dels så är det faktiskt så att internet och telefonerna har gjort ganska stor skillnad med hur man lever sitt liv.
Vilka krav man har på kommunikation och respons, till
exempel. Ja, till exempel. Så, och jag tror att det hade varit svårt att skriva en roman om en ungdomstid där jag själv inte har varit ung. Det blir så uppenbart att man totar ihop något. Men sen så tycker jag i och för sig det här, det kom ju en bok där som hette Män är från Mars, kvinnor från Venus, och det var väldigt mycket kring kön och liksom, det var väldigt mycket särartsfeminism och att kvinnor fick gröt i huvudet när de ammade, och jag gröt i huvudet av ditt och gröt i huvudet av datt. Liksom en sorts misogyni som var ganska extrem, tycker jag, och som anammades i alla möjliga läger. Och den hoppas så tror jag inte riktigt finns på samma sätt idag.
Killarna på den här konstskolan är ju ganska upptagna kring frågan huruvida kvinnor överhuvudtaget kan vara konstnärer.
Mm.
Så det är ju någonting som Iris måste förhålla sig till, den frågan. De kanske ligger något i det, tänker hon. Och
den här tesen får ju stöd också av moster Sofia, som ju också är väldigt särartsfeministisk och tycker att kvinnor har egentligen innerst inne vill alla kvinnor bara vara hemma och pyssla. Och Iris känner väl att hon inte riktigt vill det. Men hon är ju så, Iris är alltid så snabb att tänka att det säkert är henne det är fel på. Så att...
Moster Sofia där har ju kanske en dröm som kom på skam kring just konstnärlig utövning. Mm. Som jag tänker i alla fall.
Ja, ja. Jo,
ligga till grund
absolut.
För att hon har tagit den positionen.
Ja, det tror jag. Det tycker jag är en bra läsning faktiskt.
Men du, Iris är intresserad av att laga mat.
Mm.
Det är lite ovanligt intresse så där när man är väldigt ung och flyttat hemifrån och har ont om pengar. Eller, ja. Men varför är hon så intresserad av att laga mat? Varför gav du henne detta?
Ja, varför det? Jo, nej men, jag har ju själv ett stort matlagningsintresse som ju också, jag har ju skrivit om matlagning i tidigare böcker också.
Vårt gemensamma liv,
ja, precis,
där har vi en kock till och med.
Ja, precis, det handlar ju väldigt mycket om. Sortera och bräsera som någon recensent sa. Nej, men och det intresset vaknade väl ungefär i den här övre tonåren. Att jag började hålla på och läsa kokböcker och liksom tycka att det var så kul att planera menyer och liksom att sätta mig in i det där. Men samtidigt är ju matlagningen ett sånt bra exempel på det här med särartsfeminism. För i alla fall på 80-talet så pratade man ju om att alla stora kända kockar var män. Medan kvinnor var hemma och gjorde korv och makaroner och tyckte det var den högsta drömmen i livet att få göra den här korven och makaronerna och hälla på lite smör och ketchup eller något. Och att det där ingår ju liksom i den här bilden av vad kvinnor ska göra och liksom vem som gör vad i världen. Jag tycker det är en ganska bra, det är ett sätt att hitta en vardagsparallell till den här diskussionen om konsten och vilka som ska få vara konstnärer. Mm. Så är maten en ganska bra grej att hålla på med. Och sen är ju maten också ett ställe där Iris faktiskt vilar lite grann. Att hon har faktiskt fruktansvärt stabilt självförtroende när det gäller mat. Hon vet att hon lagar god mat. Mm. Hon kan ju få uppskattning för det på ett sätt som inte blir laddat. Att även de här, när Raoul som kan vara så kritisk till det hon gör konstnärligt tycker att hon lagar god mat. Det blir ju inte, han har ju inte något behov av att trycka till på samma sätt där. Så att det blir ju en, maten blir ju som en frizon där hon kan vila upp sig lite grann.
Hade du bestämt dig från början vart du skulle ta Iris? Vi följer henne under 2 år ungefär. Det är åren mellan, ja, på den här skolan.
Hon är ju nästan 18 när vi börjar och nästan 20 när vi slutar.
Ja. Och utan att vi avslöjar själva slutet, vad tänkte du? Vart ville du ta henne?
Nej, men att hon skulle flytta sig mot att på något plan att stå upp för sig själv. Att faktiskt sätta gränser. Egentligen så tror jag att det var hela planen för den här. Att hon skulle ta en person som överhuvudtaget inte kan sätta några gränser. Utvecklas. Och sen kan hon det.
Kan hon svara på frågan? Är det här jag?
Hon gör ju det på slutet. Så kommer hon ju fram till att... För återigen, vi blir till i mötet med andra. Men att hon i en viss situation, i en viss relation tänker att ja, det här är jag. Mm.
Jag gjorde ju, eftersom jag nu hade även din förra bok Kidnappningen ganska färskt i huvudet. Jag tänkte nästan på den här ändå som en fortsättning. Det var ju för att jag läste dem lite rygg till rygg här. Men hur tänker du själv att de sitter ihop på något vis?
Nej, men jag tyckte nu när du sa det så tyckte jag så här, att jag gillade att du sa det jättemycket. Så tyckte jag att ja, men det gör de nog. Så är det säkert. Lisa har sett något här. Det är nog inget jag riktigt har tänkt. Men jo, jag har tänkt lite grann att det här liksom döda föräldern-temat. För den förra boken, den rör sig ju väldigt fram och tillbaka i olika tidsplan. Och liksom 100 år, mer än 100 år bakåt i tiden. Men det som ändå är slutscenen är ju att min pappa dör när jag var, inte 17, men 16 år. Och så, då så börjar nästa bok med att Iris mamma dör när hon är 17 år. Så att där har jag tänkt att det liksom är en fortsättning. Att vad var det som hände? Jo, men du har rätt i det där. Det är en fortsättning. Att vad var det som hände egentligen i och med det här dödsfallet? Hur blev det sen? I den här boken så är det ju en inzoomning på på den här föräldralösa ungdomen. Jag kan ju tycka också att den här boken relaterar ganska mycket till en tidigare roman som heter Att ringa Klara. Där undersökningen handlar så mycket om vänskapen. Och den här boken har ju också en vänskapsberättelse. Men att här är ju insomningen så väldigt mycket på Iris och hur hennes förhållande till alla andra.
Ja, och vad som återkommer är detta, hur i vilken utsträckning vi är kommunicerande kärl med andra människor. Ja. Och din släktberättelse är det ju tydligt hur det här kan kommunicera ner genom generationer.
Just det.
Så att man står som människa mellan att försöka värna sin egen integritet och sina egna behov och att också ta ansvar för, eller ta hänsyn till kanske man ska säga, till alla de svallvågor man orsakar. Och ja, det är ju någonstans i mänsklighetens kärna jag tänker att du befinner dig. Mm. Hur blir vi till och hur ska vi leva våra liv?
Ja, så tycker nog jag också att det
är. Det här jag av Anna Schulze. Tusen tack för att du kom hit idag.
Tack för att jag fick komma.
Vår sponsor, nätbokhandeln Adlibris, väljer ju varje månad ut extra läsvärda pärlor som då finns till kampanjpris hela månaden ut. Och nu i maj är romanen Vattnets sötma av Nathan Harris just en sån här pärla. Du kanske känner igen den som en av de nominerade till årets bok 2022. Det här är en bladvändare som utspelar sig strax efter det amerikanska inbördeskriget. Och vi får följa de frigivna slavarna och bröderna Prentice och Landry. De finner sin tillflyktsort hos ett jordbrukarpar som i sorg över den egna stupade sonen tar de här bröderna under sina vingar. Men det här får då omvärlden att vända sig emot dem. Det här är spännande och poetiskt berättat om kärlek och medmänsklighet. I maj månads pärla Vattnets sötma som du hittar hos nätbokhandeln Adlibris. Tack för det! Jag tror inte steget är så långt idag mellan den bok vi har pratat om här nu, Är det här jag av Anna Schulze, och det som du har tänkt tipsa om. Vi rör oss i alla fall i relationsavdelningen, Johanna Stenius.
Ja, hej!
Hej! Redaktör på Selma Stories och vår mesta boktipsare.
Det är en väldigt, väldigt bra bokvår just nu. Vi har sett det på flera håll också ute bland bokbloggare och instagrammare. Att det är en ovanligt stark bokvår. Det är så mycket man vill läsa faktiskt. Så jag tänkte väl börja med att tipsa om en bok som kommer alldeles nu snart. En andra bok på svenska av Emily Pine. Emily Pine skrev ju Allt jag inte kan säga som kom för några år sedan.
Den var så bra.
Ja, den var ju jättehyllad. Visst var det den som var en sån gråtbok. Alla sa bara, jag grät så mycket och jag grät och hur mycket grät du? Och sådär.
Ja, fast inte bara. Det var,
men jag grät inte.
Nej, jag minns inte om jag grät. Men jag minns att jag tyckte att det var väldigt bra.
Jättebra var den. Så den är ju efterlängtad uppföljaren. Den heter Ruth och Penn. Den handlar om två kvinnor i en stad under en dag. Det är en terapeut som heter Ruth och en 17-åring som heter Penn. Och den här Penn har en autismspektrumdiagnos och är högkänslig och har haft en hel del problem i sitt liv. Och hemlig förälskad i sin vän Alice. Och hon håller på som lämod för att agera på det. Det är liksom den ena berättelsen. Och den andra berättelsen är den här Ruth då, som är terapeut och går igenom en äktenskapskris. Och hon och hennes man har försökt få barn och gått igenom massa IVF-behandlingar. Och nu har hon bestämt sig att hon inte vill fortsätta med dem. Och mannen vill fortsätta. Hur ska det gå? Så det är liksom plotten. Mm. Och så handlar boken då om vad som händer under en avgörande dag.
Hon är ju en författare där så att säga handlingen är inte det avgörande.
Nej,
utan det är ju iakttagelserna.
Exakt.
Och gestaltningen på vägen.
Exakt, och därför jag tror också att det blir så träffsäkert och bra när boken utspelar sig under en kort tidsperiod.
Emily Pine.
Ruth och Penn. Den andra jag tänkte tipsa om, också på temat relationer, är Svenska Dagbladet-journalisten Annie Reuterskiöld som kommer med en bok nu, en väldigt personlig bok som heter När du dör ska jag vara nära. Och den hänger på den lite den här av en utgivningstrenden kan man väl säga med demens och Alzheimer.
Ja,
det är en hel del romaner som handlar om det. Och också den här handlar om hennes mamma som rest in i demenssjukdomen Alzheimer. Utgångspunkten är väl att ju när corona kom 2020, ungefär samtidigt så började då den här mamman bo på ett demensboende. Men hon bestämmer sig att göra upp med minnena alltså, som hon har tillsammans med sin mamma. Samtidigt då problematiken är att mamman själv inte kommer ihåg. Och boken har det som utgångspunkt då. Hur gör man upp det förflutna med en person som inte själv kommer ihåg det förflutna? Och det skapar också väldigt mycket nya frågor om hur livet och minnet fungerar. Den här vårens finaste omslag också vill jag tipsa om att söka upp och titta på omslaget. Så det är ett fantastiskt foto på omslaget på den boken.
På Annie Reuterskiölds nya bok då, När du dör ska jag vara nära.
Vi kastar oss ju mellan ämnen här. Mm. För relationer lika väl, men i lite glättigare ton. För jag tänkte tipsa om lite feel good också när jag ändå är här. Som ändå är lite av mitt specialområde. Kristoffer Holst har kommit med en ny fristående bok som heter Den glömda kokboken. Kristoffer Holst är ju en väldigt etablerad feelgood-författare som har skrivit många vid det här laget böcker. Senast har han ju en hel serie om som är Silla Storm-serien. Men den här är fristående. Han skriver väldigt varmt och härligt i kombination med att han är väldigt bra på att beskriva mat och vin.
Ja, gör han ju på Instagram och så.
Ja, också. Han är ju underbar. Om man har sett honom vintipsa i tv och så. Så att, att läsa hans bok är en fröjd. Och den här boken är ju dessutom utspelar sig i restaurangvärlden. Så det är en bonus då. Den handlar om en restaurangkritiker, Max, som får sparken från en tidning för att han är helt har gått ner sig i sprit och självömkan. Så han tvingas flytta ut från sitt hem och in i sin mosters gamla ateljé. Och där hittar han en gammal receptsamling som visar sig vara skriven av hans mamma som försvann redan när han var väldigt liten. Så boken utspelar sig faktiskt i två tidsplan. Å ena sidan handlar om den här Max och sökandet efter vad som egentligen hände med hans mamma. Och den handlar också om hans mamma under tiden då när hon var ung. Och det visar sig ju att de har massa gemensamma beröringspunkter. Bland annat en väldigt känd restaurang i Stockholm som Kristoffer har hittat på men som nog har stora likheter med restauranger som Prinsen till exempel. Den glömda kokboken av Kristoffer Holst. En av de bästa jag läst av honom. Den är jättebra. Mm. Också för att den har ett visst mörker i sig. Och det, de bästa feelgood har ju det. Ja, och sen har jag ett litet bonustips. Mm. Bara för att jag just igår lyssnade klart på en bok i en serie som jag personligen tycker jättemycket om. Söderbergasviten och är skriven av Eli Åhman Åwetz. Hon är en väletablerad feelgood-författare. Och det har blivit 8 böcker nu i den här serien, som, eller sviten ska man väl säga, som heter Söderbergasviten. Den här serien är så otroligt mysig, den utspelar sig i Roslagen. Eli själv bor ju ute i Roslagen och har själv jobbat på lokaltidningen i Roslagen och är väldigt så här, inbiten Roslagsbo. Så det här Söderberga är en fiktiv Roslagen-ort och alla böckerna hon har skrivit utspelar sig i och runt och med personer i den här orten. Den här senaste boken heter Sommaren då katten flyttade och handlar om en man som blivit lämnad av sin fru. En tidigare bok handlade om den här frun och var hur han då träffar en ny kvinna till slut. Väldigt kortfattat, genom sin katt.
Det var så många böcker, 8 stycken som redan har kommit.
Ja,
behöver man läsa dem i någon ordning?
Absolut inte, de är helt fristående skulle jag säga. Så jag vill verkligen tipsa om hela sviten, Söderbergasviten av Eli Åhman Åwetz. Så den senaste då, Sommaren då katten flyttade.
Som vanligt en hel hög bra tips att ta till sig, bygga på sin hög inför
nu fick ni lite
sommarens läsning.
Ja.
Tack så mycket Johanna Stenius.
Tack, tack.
Nästa vecka ska vi ägna oss åt en märklig historia här i Samtal om böcker. Jack Werner kommer hit för att prata om sin nya bok Berättelsen om ormen Friske. Som handlar om en bortglömd händelse på 50-talet när vikingaskeppet Ormen Friske hissade segel och lämnade Stockholms skärgård. Ja, det här reder vi ut nästa vecka i Samtal om böcker. Ett avsnitt som du hittar redan på fredag i gratisappen Podplay, annars på lördag på alla andra ställen. I sociala medier heter vi Selma Stories och jag heter Lisa Tallroth. Hej då!
Du har lyssnat på Samtal om böcker, en podd från Selma Stories. Podplay.